temat för dagens predikan är redan avslöjat. Grinchen. Jag tänkte att det är ändå annandag jul, så att vi måste ha lite jultema. Så då valde jag Grinchen. Jag vet inte om ni känner till historien om Grinchen. Det är en saga som utspelar sig i en snöflinga. Där en liten by, väldigt liten by, om det är en snöflinga. Där alla invånare fullkomligt älskar julen. Och framförallt då julklappar och dekorationer och maten. Men så finns den här varelsen Grinchen som lever ensam högt upp på ett berg. Bitter och sur och elak. Hans almanacka är fulltecknad med viktiga saker som att vältra mig i självömkan, stirra ner avgrunden, äta middag med mig själv. Men i den här byn så finns det en flicka som heter Cindy Lou. Och hon, dels så tror inte att julen bara handlar om julklappar och mat. Och sen tror hon också att det finns något gott även i den här varelsen Grinchen. Men jag ska inte prata så mycket om julen, utan jag tänkte koncentrera på Grinchen. Och varför Grinchen är som han är. Mina barn kallar mig för Grinchen. Jag vet inte varför, jag tycker det är lite oförtjänt. Men jag tycker julen kan vara ganska jobbig. Och annan dagen är den bästa dagen på hela julhelgen. Om man nu skulle göra en psykologisk analys på mina måttligt entusiastiska känslor inför högtiden, så kanske man skulle kunna, jag vet inte om en psykolog skulle hitta någon form av besvikelse där på julen som har varit. Men man brukar säga att det är tanken som räknas. Men om du tänker en ny Lego-brandstation och mormor tänker raggsockor, då är det inte lätt att vara tacksam. Jag vet inte om det är det som orsaken, men det är ju så att har du höga förväntningar inför någonting, så är det lätt att bli besviken. Ju högre ställer förväntningar, desto lättare blir du besviken. Och det kan vara okej om det handlar om julen och du är lite grinchig några veckor i december. Det tar inte stor skada egentligen. De här sockorna, de kanske man fick nytta av i januari när kylan kom. Och när våren kommer som man glömt det, så att, det är inte så farligt. Men om livet suger, om du blir besviken på livet, eller om du blir besviken på församlingen som du är med i, om pastorn sårar dig, eller någon annan, eller om Gud sviker, vad händer då? Jag vill bara, innan jag går in på själva predikan, så vill jag att göra klart för er att vi har rätt att vara besvikna. Det värsta uttrycket som jag vet, det är det här att det finns inget dåligt väder, det finns bara dåliga kläder. Jag tror att den som myntade har inte varit i Sverige. Eller här, du ska inte klaga, det finns alltid någon som har det värre. Skulle man leva efter det, så finns det bara en på hela klotet som har rätt att klaga. Och det är han som har det värst, eller hon. Jag vet inte att man hittar henne. Eller det här att det handlar inte om hur man har det, utan om hur man tar det. Gå några mil i din medmänniskas skor innan du säger så. Vi har rätt till vårt lidande. Och vi har rätt att klaga. Och vi har rätt att gråta och sörja. Med det i huvudet, så, eller tankarna, så ska jag gå vidare till själva budskapet i min predikan här. Även om du har rätt att klaga och rätt att sörja, så när du går genom dödsskuggans dal, stanna inte där. Man behöver inte bli en livstidsgrinch för att man råkar ut för saker. Och jag har lite tankar som jag tänkte jag skulle dela med mig om, för att dels till människor, om det är någon här som har fastnat i bitterhet, eller om ni har någon bekant som ni kanske kan hjälpa. Lite tankar som kan hjälpa till att kliva ur det här bitterheten. Det kanske låter lite kallt och teoretiskt och kyligt när jag säger det här, men det var därför jag sa det här först, att du har rätt att vara ledsen. Du har rätt att sörja. Men jag tror att det kan vara viktigt ibland att man kliver ut ifrån sin lilla låda, sin mörka låda, och tittar på verkligheten lite mer analytiskt och funderar vad man funderar på, så att säga. Vidga vyerna. Ett av de vanligaste argumenten för att inte tro på Gud, som jag har stött på och som jag tror att de flesta stöter på, det är här att jag kan inte tro på en god allsmäktig Gud i en värld med så mycket ondska. Och jag tror också att det här är lite av de tankarna som man bär på om man är kristen och varit med i gemenskap och blir besviken på Gud. Jag kan inte tro på en god allsmäktig Gud som låter min treåriga dotter dö i leukemi. Eller jag kan inte tro på en god allsmäktig Gud som lämnar min man på det här sättet. Eller som låter min man lämna mig på det här sättet. En sån reaktion är fullt förståelig och fullt naturlig. Och som medmänniskor så måste man möta en människa i den sorgen. Vi har en Gud som gråter med de som gråter. Och vi har inte alla svaren. Men som jag sa, ibland måste vi fundera på hur vi funderar. Vi kan inte stanna i dödsskuggans dal och tycka synd om oss själva. Det hjälper varken oss eller andra. Om vi analyserar det här argumentet. Jag kan inte tro på en god är som heter Gud i en värld med så mycket ondska. Är det en motsägelse? En god allsmäktig Gud och ondskan. När jag hör det argumentet, man diskuterar med folk, då brukar jag ställa en motfråga. Hur mycket ondska eller hur lite ondska är okej för att du ska tro på Gud? Under andra världskriget så dog 6 miljoner judar i koncentrationsläger. Om det var 1 miljon judar, kan du tro på Gud då? Eller om det var 100 000? Och nästa fråga jag brukar ställa är, hur definierar du ondska? Är allt som känns jobbigt ont? Bort. Nej, det var inte svaret. Om Liverpool skulle förlora finalen i fotboll mot Manchester United så är vi nog alla här överens om att det ska vara ett mirakel. Men frågan är, för en del skulle det vara rena ondskan, det onda själv. För andra skulle det vara det godaste som kunde hända. Vem definierar vad som är ont och gott? Eller om man tar den här historien, jag vet inte om ni har hört det, att om en liten fjäril, eller en fjäril som fladdrar med vingarna i Amazonas kan orsaka en orkan i Indiska oceanen. Det är så här liksom fysiologiskt, meteorologiskt eller begrepp typ, som jag läst om en gång. Vi vet inte alltid vad det ena leder till. En liten handling kan leda till något stort, något annat i framtiden. Vi vet inte vad som leder till vad. Det här som jag pratar om, det kallas för teodicéproblemet. Och det är de här tre punkterna. Gud är allsmäktig, Gud är fullkomligt god, det onda finns. Man brukar hävda att det här är motsägelser. Men ett argument mot det här som de flesta kristna förstår, men kanske inte alla som inte är insatta i den kristna tron. Det är det här med människans fria vilja. Gud skapade jorden och gav människan en fri vilja, tror vi som kristna. Men då kan man fråga sig, om nu Gud är allsmäktig, varför kunde inte han skapa en värld där alla människor av fri vilja väljer att göra det goda? Det låter ju ganska rimligt. Men för att det ska kunna vara av fri vilja så måste alternativet finnas. Man kan inte göra en rund kvadrat. Du kan göra en kvadrat rund, men du har ingen kvadrat längre. Så att skapa en värld där fri vilja råder, Men om vi bara kan välja ett alternativ så är det ingen fri vilja. Och argument nummer två. Om Gud kunde det, om vi nu leker med tanken att han kunde göra det, är det säkert att han ville göra det? Vi talar innan om fjärilen Amazonas. Vi vet inte vad olika saker för med sig framåt i tiden. Vad som orsakar vad. Ett annat exempel är Oscar i Bosnien. Har ni hört den historien? När vi bodde i Bosnien när Oscar var innan han fyllt ett år, så bodde vi i en lägenhet som värmdes upp av en liten norsk gjutjärnskamin. Och för att det var varmt i den här lägenheten som var tvungen att elda på ganska rejält den här kaminen. Men Oscar kröp omkring den i lägenheten. Och så en dag när vi sitter i köket, jag och Anna, så pratar, så hör vi Oscar skrika till och så börjar han gallskrika ut i vardagsrummet. Och vi springer dit. Och då sitter han där vid kaminen. Och jag känner lite grann på den snabbt, helt försiktigt, och konstaterar att den inte är jättevarm, så att han tog ingen större skada av det. Då kan vi fråga sig, var det ont att Oscar gjorde illa sig? Om Oscar inte skulle känt någonting, om han skulle satt sin hand på en varm kamin, så skulle snart skinnet börja svidas eller sväddas, och sen skulle köttet börja grillas. Och vi skulle sitta i köket och känna doften av grillat kött och fundera på om grannen hade grillparty. Oscar skulle inte haft någon hand längre. Oscars kropp består ungefär 70% vatten, lite syre och väte, kolväteföreningar, fosfor, kväve och kalcium och lite annat smått och gott. En sån kropp tål inte hur mycket eller hur mycket kyla eller hur mycket värme som helst. Det är en fysiologisk verklighet vi lever i. Och om vi tror på Gud, tror på att det finns en Gud som har skapat alltihopa, så måste vi anta att han har skapat Oscar så gott han kunde. När Oscar känner smärtan, så är det för att skydda Oscars kropp. Så det är inget ont i sig, smärtan. Gud har gjort en kvalificerad avvägning mellan skaderisker och konstruktion och alltihopa. Och kanske är det så att livet fungerar så även på andra områden. Ibland känner vi smärta. Men det kanske är för att skydda oss mot någonting annat. Hur vet vi att det som drabbar oss inte har ett högre syfte? Jag säger inte att det alltid måste vara så. Jag bara säger att möjligheten finns. Det är inget argument mot en god och allsmäktig Gud, att det finns ondska. Så för mig är inte teodicé-problemet ett problem. Jag ser ingen motsägelse mellan en god allsmäktig Gud och förekomsten av ondska i världen. Självklart så är ondska ett problem, speciellt för de som drabbas av det. Hur ska vi som kristna då förstå det onda som sker i vår omgivning? När man drabbas av någonting, eller någon ens närhet drabbas, så ställs man alltid inför frågan om varför. Och jag har inget svar på det. Men jag har några punkter som jag tänkte lyfta fram som jag tror kan hjälpa oss att komma en bit på vägen. Den första sanningen. Livets huvudsyfte är inte att bli lycklig. Vi är inte Guds sällskapsdjur, som han försöker göra mysa med så mycket han kan och överösa oss med massor med godis och leksaker och allt möjligt. Försöker få oss att vifta på svansen och gläfsa glatt. Det är inte syftet med vår tillvaro. Som kristen tror vi att livets huvudsyfte är att lära känna Gud mer och bli mer lik Kristus. Och om den vägen att lära känna Gud går genom dödsskuggans dal, då får det vara så. År 100 fanns det 360 icke-kristna på en kristen individ. År 1000 fanns det 200 personer på varje kristen. Väckelsekristen skrev jag med här boken läste. År 1900 var de 27 stycken på en kristen. Sen, 1989, efter två världskrig, efter ett århundrade som dominerades av kommunismen och nazismen, med krig och elände, svält och hungersnöd och massor av elände, så var siffran nere på 7 personer på varje kristen. Om det har ett samband, det kan jag inte svara på. Men ondskan hindrar inte folk från att bli kristna och bli frälsta. I Kina så började väckelsen genombrott under kommunistiska regimen, när man förföljde de kristna. Jag tror inte att Gud, att det onda kommer från Gud, men kanske är det så att han tillåter det för ett högre syfte. Ett exempel som också känner till är berättelsen om Josef i Bibeln. Josef slängdes i brunnen och såldes som slav till Egypten. Tack vare det så kunde han rädda sin familj och hans släkt från hungersnöd och rädda en hel nation. Sanning nummer 2. Människan befinner sig i uppror mot Gud. Vi har ju redan varit inne på det här med människans fria vilja. Den kristna tron går ut på att Gud skapade jorden. Gud skapar människan med fri vilja och gav henne uppdrag att råda över jorden. I första Mosebok kapitel 1 vers 27 till 26-27 står det så här. Gud sa, låt oss göra människan till vår avbild, lika oss. Det ska råda över havets fiskar, himmelens fåglar, över boskapsdjuren och hela jorden. Och alla kräldjur som rör sig på jorden. Och Gud skapade människan till sin avbild. Till Guds avbild skapade han henne. Till man och kvinna skapade han. Men vi vet också när berättelsen fortsätter att människan valde bort Gud. Och i första Johannes brev står det så här i vers 5, kapitel 5, vers 19. Vi vet att vi är av Gud och inte hela, och att hela världen är i den ondes våld. När människan valde bort Gud så valde hon det onda istället. Och hela världen hamnar i den ondes våld. Det kan se ut som att Gud låter ondskan ha sin gång. Och till viss del är det ju så. Det onda sker. Men han har också en plan för att bekämpa ondan en gång för alla. Och som kristen så kan man inte annat bara än att tro att Gud har allt under kontroll. Och han vet vilket sätt som är bästa. År 1863, mitt under brinnande inbördeskrig i USA, så skrevs en av mina favoritsånger när det gäller julsånger. I hear the bells on Christmas Day. Jag får ursäkta min engelska uttal här, men jag ska försöka läsa den här dikten för er. And in despair I bowed my head. There is no peace on earth, I said. For hate is strong and mocks the song of peace on earth, goodwill to men. Then peal the bells more loud and deep. God is not dead, nor doth he sleep. The wrong shall fail, the right prevail, with peace on earth, goodwill to men. Trots omständigheterna, trots kriget runt omkring, så finns hoppet om att Gud en dag ska upprätta jorden. Det ska bli fred på jorden. Det är vår tro och det är vårt hopp. Och det är det evangelium som Bibeln handlar om. Det glada budskapet. Nu har jag varit inne och snuddat på nästa punkt som jag kallar Guds syften sträcker sig in i framtiden. In i evigheten till och med. När Jesus kallar sina lärjungar så lovar inte han dem ett happy clappy liv med glädje och lycka. Utan snarare tvärtom. Han säger åt dem att de kommer att få lida förföljelse. De kommer att få lida nöd. Och får man som elände. Paulus, han blev piskad 5 gånger. Och 3 gånger blev han slagen med påkar. En gång blev han stenad och lämnad utanför staden i tron att han var död. Han var satt i fängelse ett antal gånger. Och 3 gånger led han skeppsbrott. Inte ens naturen skonade honom. Han led brist på mat och kläder och sömn. Och man tror att han hade någon form av obotlig sjukdom som han drogs med. Och han var ständigt oroad för de församlingar som han hade startat runt omkring när han rest fram. Och han slutade sitt liv genom att bli halshuggen. Man kan ju tycka att Gud är grym som låter en av hans största supportrar få genomlida det här. Men för Paulus var det inte så viktigt i sammanhanget. I andra Korinthierbrevet kapitel 4, vers 16-18 skriver han så här. Därför ger vi inte upp. Även om vår yttre människa bryts ner, förnyas vår inre människa dag för dag. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt. Vår nöd som är kortvarig och väger lätt bereder åt oss en väldig överväldigande härlighet som väger tungt och varar för evigt. Vi riktar inte blicken mot det synliga utan mot osynliga. Det synliga är förgängligt, men det osynliga är evigt. En av anledningarna till att vi tycker att ondskans existens är ett problem beror på att vi tänker inte längre än 70-80 år. Vi har inte Guds perspektiv på tillvaron. Vi sätter vårt hopp till det vi ser. Och jag menar, vi kristna har ju anammat det här världens sätt att se på saken så in till en milda grad, skulle jag påstå. Sådana här uttryck, man lever bara en gång. Vi ska förverkliga oss själva. Njut så mycket du kan medan du kan. Vi gör våra bucket list med allt vi ska hinna med innan vi dör. Men om vi tänker lite till, om vi ser lite över horisonten. Det är inte jätteviktigt om jag hinner sitta på Red Rock Australien innan jag dör. Det liksom spelar ingen roll i det stora sammanhanget, i evighets perspektiv. Ibland kan det vara nyttigt att tänka lite större. Den fjärde punkten, att lära känna Gud är ojämförbart gott. Paulus skriver i brevet till Filippe, i församlingen Filippe, i kapitel 3, vers 7-11. Men allt sånt som var en vinst för mig har jag för Kristi skull kommit att räkna som en ren förlust. Jag räknar faktiskt allt som en förlust jämfört med det som är långt mer värt, kunskapen om min Herre Jesus Kristus. För hans skull har det andra förlorat sitt värde för mig. Jag kastar på sophögen för att vinna Kristus och få leva i honom. Inte med den rättfärdighet som lagen ger, utan med den som kommer att tro på Kristus. Den rättfärdighet som Gud ger åt den som tror. Jag vill lära känna Kristus och kraften från hans uppståndelse. Och dela hans lidanden genom att bli lik honom i en död som hans. Kanske då kan nå fram till uppståndelsen från de döda. Paulus hade liksom fattat galoppen. Han visste vad det handlade om. Det finns inget bättre än att lära känna Jesus Kristus. Även om det innebär att vi måste gå igenom dödsskuggans dal. Så att vi upplever ondska och lidande, det är inget argument mot en allsmäktig Gud. Utan frågan är snarare, hur kan det finnas så mycket gott i världen om det inte fanns en god allsmäktig Gud? För hur den är, om vi ser oss omkring, trots krig i Syrien, trots elände, svält och alltihopa, och utan att förringa det onda som sker, så är det ändå så att de flesta människor runt omkring oss är ganska lyckliga. Och de flesta människor vill fortsätta leva. Även i flyktinglägren utanför Syrien så skrattar barn och leker. I kåkstäderna så leker barn. Och de flesta människor hittar ju en livskamrat, någon som de kan älska och bilda familj med. Och de flesta människor äter sig mätta och har hyfsat bra liv. Så var kommer all godhet ifrån, om inte från Gud? Som jag sa, så var inte det här i första hand menat att trösta dig om du lever i en svår situation. Men kanske kan det hjälpa att lyfta blicken lite grann och se lite längre. Och om du inte tror på Gud, så hoppas jag att det kan ge lite att tänka på. Svaret på ondskans problem det är Gud själv. När Jesus stod på korset vann han den avgörande striden mot ondskan. Genom sin död uppståndelse har han räddat oss från det onda och för oss in i den eviga glädjen och i gemenskapen med honom, om vi är villiga att ta emot honom. Det var därför Jesus kom till jorden för 2000 år sedan. Det lilla Jesusbarnet i krubban kom hit för att dö på ett kors för våra synders skull, för att ta all ondska på sig och besegra ondskan. Jesus föddes och dog för att vi skulle få liv.